Välkommen till Slaget efter 12, där vi idag har en kulturdebatt om teater. Ni kanske har sett en artikel skriven av Yles Peter Lytke om att teatersalongerna åtminstone delvis gapar tomma i svensk Finland. Det ska vi reda ut här i Slaget efter 12. Jag heter Stefan Winniger. Här i studion har jag fyra gäster som vet allt om finlandssvensk teater. Jag börjar med Marina Meinander, du är konstnärlig ledare på Lilla Teatern i Helsingfors. Det var du som egentligen började den här diskussionen med ett Facebook-inlägg. Berätta, vad skrev du och varför?
Jag vill börja med att korrigera den här rubriken som vi har valt för det här. För det är faktiskt inte så att teatersalongerna gapar tomma. Jag förstår att man inom journalistiken måste spetsa till saker, men det här är ju viktigt för mig att lyfta fram att vi faktiskt har...
Ni har en publik
som kommer och vi har en publik som trivs bra. Mitt inlägg kom sig av att vi just nu har en föreställning, Maria Brauns äktenskap, som har fått oerhört fint mottagande. Både bland vår första publik och i pressen. Vi fick bland annat 5 stjärnor i Helsingin Sanomats recension. Och jag var så förvånad över att det inte syntes i våra försäljningssiffror. Jag hade förväntat mig att den här föreställningen skulle sälja ut över det vanliga. Mm-hmm. Och då var det någon som kommenterade att om Maria Brauns äktenskap skulle gå på finska på någon komteatern eller koteater eller ryhmis, så skulle den vara slutsåld och spela 50 gånger och folk skulle slåss om biljetter. Mm-hmm. Vi spelar ännu 10 gånger och vi har plats. Jag vet inte hur mycket plats vi har, men det finns ändå plats. Och jag skulle önska att vi skulle ha en sån situation att köerna ringlar sig.
Alltså full pott hos kritikerna, men inte hos publiken ännu åtminstone. Johanna Velander, du är tillförordnad administrativ ledare på Teater Virus, här, också här i Helsingfors. Känner du igen det här, den här bilden som Marina Meinander ger om? Delvis tomma rader på teatern.
Ja, speciellt när rubriken lite korrigerades så känner jag igen mig. Det är inte tomma salonger, men det är absolut ett potential som inte ännu infrias. Och det här med att en recension som prisar en föreställning till skyarna, att den inte gör att telefonen går het följande måndag morgon, så är ett fenomen vi också känner igen. Och att ingen publik verkar komma gratis, att det är ett ibland massivt arbete bakom. Så det är någonting vi känner igen på Virus också.
Har det varit så någon gång att en bra recension ger en full salong per automatik?
Ja, det är ju inte ifrån någonting, men att som en garanti för att salongerna fylls, så kan jag inte se om att hade varit så någon gång någonsin. Jag tror att det var Rico Eklund som nämnde att 1939 när det fanns en svensk teater med en salong och den finlandssvenska publiken fanns där, så kanske det då var någon form av garanti, men efter det tror jag att det är lite...
Ja. Men nu hade, om man tittar lite bakåt, jag vet att det inte var min tur, men nu säger jag ändå att om man tittar lite bakåt i tiden, så hade nog funnits en helt klar trend att en god recension skapar en första publikvåg som sen i bästa fall för med sig flera publikvågar. Vågor.
Du ska snart få tala helt fritt. Jag tänkte att jag ska presentera mig. Gästen här i tur och ordning. Ingen fara alls. Peter Lytke, kulturredaktör här på Yle, också välkommen till kulturdebatten i Slaget efter 12.
Ja, tack.
Du har skrivit en artikel här som finns att läsa på svenska.yle.fi som är väldigt flitigt läst och kommenterad. Du har tittat lite bredare på den finlandssvenska teaterbranschen. Hur ser bilden ut? Vad gäller det här?
Alltså jag har nog tittat på den här hösten. Alltså just utgående från ändå det lilla brandtalet, så som jag uppfattade det, och många som Marina skrev, och hon skrev ju just inte bara om Lilla Teatern, utan hon hade ju iakttagelser som sträckte sig över hela teaterfältet då, framförallt här i Helsingfors. Jag ursäkta min rubricering. Ja, den var nog exakt tänkt så där att folk skulle ryckas med i debatten, och det har de gjort. Alltså verkligen över all förväntan, och 50 kommentarer under artikeln, en intressant läsning. Folk verkligen, att säga att folk inte är intresserade av teater, det skulle jag inte alls hålla med om någon säger det efter det här veckoslutet. Jag tänkte att jag skulle kanske lite snabbt sammanfatta, riktigt, riktigt kort, sådana 5 huvudpunkter alltså som kom, både i artikeln när jag talade med folk, också i Marina Menandas Facebook-inlägg och framförallt också från kommentarerna. Att 1, biljettpriserna är för höga. Alltså det är jättemånga som just kommenterar detta. Och att det inte finns egentligen bra att få tag på såna rabatterande biljetter, såna här sista minuten biljetter eller familjebiljetter och så vidare. Två recensionerna som vi redan var kort inne på. Frågan är, har de kanske spelat ut sin tid, den klassiska recensionen? För det märker vi också här på Svenska Ylle. Sen vi har recensionerna ute på webben så har vi ju statistik på dem. Och det är svårt, både med litteratur- och teaterrecensionerna, att nå ut till en publik. Med den, låt oss säga, med den klassiska recensionen, alltså några bilder. Och sen, alltså, vi har ju också på något sätt kopiera vår recensionverksamhet på webben från tidningsrecensioner, så vi bara så att säga har satt in det i ett annat medium. Men vi känner också av det. Våra recensionerna blir inte lästa i den utsträckning vi skulle önska det här. Och sen tre, och det är många som på kommentarfältet var ute, repertoaren. Att många har sagt att de tycker inte att de känner igen sig så att säga i det som ska spelas för dem. Alltså de efterlyser då pjäser som skulle kännas angelägen för människor som bor 2018 i Helsingfors och är svenskspråkiga. Och det, de känner inte igen sig, därför känner de inte incitament att hej, jag ska gå på teater. Och sen fyra hänger ihop kanske med det. Många säger att det finns för många teatrar som spelar på svenska i Helsingfors, och det var du redan också inne på, Marina, som Rico Eklund sa att 39 fanns det en teater och många fler finlandssvenskar. En annan som hör ihop med det, att många kommenterar att skådespelare, teaterfolk lever i en bubbla. Det vill säga alltså att de tittar i sin egen navel och inte utövar, som man säger på tyska, utövar tallrikens rand. Alltså de sitter nere i sopptallriken och bara diskuterar med varandra och kommer sen fram till att det här ska vi spela, det här är bra för vår publik. Men publiken känner inte igen sig i det här. Och då är vi också in på det femte, och då blir, tror jag, går ordet ganska automatiskt över till Marco, nämligen branding. Alltså vad står egentligen de teatrarna som många säger är för många, vad står de egentligen för? Vad kan jag förvänta mig när jag går på Lilla Teatern, när jag är på Teatervirus? Och sen så skulle jag kanske säga för alla de där ute som har tänkt på att jag ska öppna ännu en teater i Helsingfors. Jag tycker, från allt det som jag har läst och sett, det saknas en teater i Helsingfors. Det saknas en boulevardteater som spelar roligt och kanske också klassiker till moderata biljettpriser. Det är så att säga, om någon känner sig.
Där har vi ett marknadskoncept för en ny finlandssvensk teater av Yles kulturredaktör Peter Lytke. Och det är, nu ger vi ordet till Marco Lindholm. Du är skådespelare utbildad, har jobbat som skådespelare, nu är vd för en egen marknadsföringsbyrå. Vad säger du om marknadsföringsproblemen hos den finlandssvenska teatern?
Ja, alltså först så jätteintressant den här Peters, den här samlingen av de här poängerna som har kommit fram där, för att det är just kanske de som jag själv också tog fasta på i när jag deltog i Marinas diskussion på Facebook. Jag upplever att jag har på något sätt kanske lite fått ett sådant unikt perspektiv på det här, eller inte unikt, men åtminstone lite speciellare, därför för att jag har gått från det där att ha jobbat i egen teatergrupp, jag har regisserat stort gäng med människor, jag har jobbat i mikroskopiskt små grupper, vi har haft pjäser som vi har liksom haft premiären fullsatt och nästa dag två människor i publiken och så vidare. Och jag har jobbat ganska mycket däremellan. Och det här, sen har jag gått från den världen och med alla de funderingar man hade till den här världen där vi faktiskt liksom det, till över 90% av vad vi gör är ju, vi reder ut tillsammans med våra kunder nu för tiden, hur ska de bli bättre på att kommunicera? För kommunikationen är nyckeln i all form av marknadsföring. Förr talar man specifikt om reklam, marknadsföring, kommunikation, men nu för tiden är det nästan en mishmash som hela tiden förs igång tack vare sociala medier och annat. Och det här, och jag skulle säga att där upplever jag, bara för att börja i något hörn av alla tankar jag har, att teatern har ännu, många delar av teatern har ännu mycket, tycker jag, att komma ikapp med. För att teatern argumenterar jätteofta, särskilt i vår tid där var film har tagit över så mycket av berättelser, bildberättelser. Så att vad är teaterns syfte? Och särskilt om man tänker på att få in en ny publik, inte de som är redan invigda i församlingen, utan de som ska komma på. Vad är syfte? Och ofta kommer man till det att teatern har det att ge, som inte till exempel film, att den kan vara mycket mer den kan vara mycket mer engagerad i en samhällelig dialog på en mycket närmare nivå, på mycket snabbare och effektivare nivå än många andra medel. Och därför tycker jag det blir ganska paradoxalt att teatern, som borde vara i förgrunden för den där formen av kommunikation, så på något sätt begränsar sin kommunikation bara till det där rummet. Och det blir väldigt ofta till en sån där, nästan som en bild av kommunikation, på något sätt en kommunikationspastisch där man uttrycker det behovet av att vara del av en relevant dialog, men i realiteten så slutar man sig in, man gör någonting, man serverar det på ett fat åt publiken och säger varsågod att ta det för vad det är, och sen är man lite frustrerad när de inte kan ta det för vad det är. Och där ser jag åtminstone möjligheter att öppna för en mer, för modernare dialog helt enkelt, från tidigare skede av produktion.
Vad säger här damerna från teatrarna?
Absolut håller jag med om det där. Och det där, i den här diskussionen så tycker jag just den här vikten av att formulera det där syftet så på något sätt understräckas. Det finns en massa teatrar och att skilja dem åt så är inte helt lätt från publik. Perspektiv. Och att dessutom sätta det i relation till allt möjligt annat som händer och pågår utanför teaterfältet som direkt konkurrerar, så gör det ännu svårare att så att säga välja ut det som intresserar en själv. Jag tycker det framgår ur den här diskussionen att vi inte har en publik som sviker, utan vi har en publik som väljer. En publik som också tvingas att välja bort en massa saker. Och om vi då kan på något sätt hjälpa dem att välja, peka på en relevans som vi talar om mycket på virus, att svänga den relevansen till att göra någonting angeläget. Så då tror jag att vi har väldigt många som är nöjda. Vi har en publik som hittar fram och finner någonting som den sökte eller inte visste att den sökte, men var glad över att hitta. Om vi kan vara tydliga där med att formulera vad det är just vår teater erbjuder och för vem, så tror jag att vi har kommit en bra bit på vägen. Också med att lyfta ut det ur salen och visa på det i ett bredare forum.
Ja, det du säger, Marco, väcker mycket tankar. Och jag tror du slår huvudet på spiken på många sätt. Jag håller med om det som finns i de här kommentarerna som du citerar, Peter. Att teaterfolk lever i en bubbla. Och det här är någonting som jag kan känna en stor frustration över. Och jag kan känna att vi har ett starkt varför i oss. Vi talar jättemycket om, tänker mycket på vår publik. Vi talar mycket om relevans och angelägenhet också på Lilla Teatern. Angelägenhet är ett centralt ord. Det som en annan sak som jag tycker att det är värt att lyfta fram då det gäller teater är att den är analog. I motsats till den digitala världen. Och det här är det som kommer att ge oss ändå en arena, hur den arena nu än ser ut i framtiden, så kommer vi att behövas just på grund av detta, att vi är analoga. Och det där, och jag tänker att vi också i vårt arbete på Lilla Teatern och på hela Helsingfors stadsteater talar mycket om att vår uppgift är att se till att människor ska mötas och se varandra så att världen ska bli en bättre plats, så här enkelt sagt. Men problemet, då kommer vi till den här bubblan. Problemet är, och det var kanske därför jag också gjorde den här Facebook-inlägget, att det är jättesvårt att komma ut ur sin bubbla. Alltså att nå människor. Det finns inte de här självklara finlandssvenska kanalerna längre. Vi har inte ett huvudstadsblad som har kulturreportrar som skriver artiklar inför föreställningar. Det är bra om vi får en recensioner brukar vi nog få. Det finns inte det här, så att säga, mediebevakningen runt teater inför föreställningar. Det är inte så många som kommer till oss och frågar oss vad vi vill och vad vi söker. Och det där. Och vi vill jättegärna berätta det här. Och det är sant att vi måste titta på nya sätt hur vi hur vi når ut. Och det här nu, liksom i Facebook-algoritmernas tid, så måste jag säga att fast jag vet att jag tog en liten risk med att lägga ut det här inlägget och verkligen fundera över att det är fiffigt att starta en sån här debatt, så är jag nu med facit på hand ganska glad att jag gjorde det, för att det visar att det här på något sätt är en sak som många av oss delar och som också publiken funderar över, att det är ju inte bara teatrarnas problem utan det är också publikens problem att vi inte möts.
Ja, jag håller helt med dig, och då, det var ju ett sätt att lämna bubblan för att gå i en annan bubbla, men dock med en annan publik. Det som jag tänkte bara helt kort tillägga, att när du säger att vi har inte mera de där självklara forum som att Husis skickar ut sina, alltså förr så var ju teatrarna inte på något sätt, de var inte ansvariga för det. Alltså de bevakades av ett samfällt mediefält som bestod av flera tidningar i Nyland och inte bara dagstidningar utan magasiner och så vidare och så vidare. Idag finns de inte längre, och det är kanske heller någon idé att ha dem, för jag menar, ärligt sagt, så vem läser nu de här tidningar idag? Jag menar, det finns ju knappt några kvar heller. Alltså jag menar, jag säger ju inte något om för att uppröra någon, utan det är nog bara faktum. Utan då måste teatrarna vara proaktiva. De måste helt enkelt vara där ute var folk finns, och de finns på olika fält och på olika media. Och tydligen har man inte lyckats med den här bedriften att ställa om från en låt oss säga inaktiv att ta emot recensioner och allt som kommer till en proaktiv.
Men vi jobbar nog inom teaterfältet jättemycket med publikarbete till exempel, och egentligen vill jag nu, vi har nu glädjen att ha en publikarbetare på Lillan, Lina Teir, som vi inte haft tidigare, och det är fantastiskt, och det kommer att öppna upp just det här som du talar om, att vi kommunicerar också utanför själva föreställningen, men inom, om man tittar till exempel på Vasa Teater, hur de jobbar med jätteaktivt publikarbete där publiken involveras från ett mycket tidigt skede och där man söker sig till nya målgrupper via det, och också liksom låter publikarbete närma sig det konstnärliga. Vi är inne på den vägen, vi har bara inte ännu riktigt kommit så långt.
Men de har ett tydligt brand, Vasa Teater. De har ett jättetydligt brand. De spelar österbottniska pjäser för österbottningar, och de har lyckats mycket, mycket bra med det, och de har medvetet byggt upp det här brandet i 15-20 års tid, och där sitter det nu alltså verkligen smack i det där. Man skulle kunna, en snabb fråga, kan ni, Johanna på Virus eller ni på Lillan, kan ni beskriva vad ni har för brand i en mening? Ja, Johanna. Jag har inte debatterat.
Bra fråga. Bra fråga.
Vi jobbar med det där mycket, och en mening, det är vår hiss-talk som vi försöker definiera. Och jag tror att du har rätt i att det är liksom där kärnan ligger. I vårt fall så gäller det en icke-åldersdefinierad, men man ska kunna rama in den ändå mellan så där 20-45-årig urban teaterbesökare som vill se samhällsengagerande teater som görs på ett överraskande sätt i en mening. Men att kommunicera det här utåt, hur vi formulerar för själva en sak och hur man sen kommunicerar det utåt en sak. Och därför var det glädjande att läsa Marinas diskussion på Facebook, där det var vissa som hade identifierat Virus just med dessa ord. Och då blir det ju en vinst, för att då ser man att oberoende av vad vi pratar internt, om det uppfattas så utifrån, så då har man nått, om inte helt fram, så i alla fall en bra bit.
Ja, och sen finns det just väldigt stora, det är många saker som går in på det där, att ett brand är ju inte bara, det, liksom, det är inte bara den där, eller ska vi säga, den där elevator pitchen, och från den här liksom ena meningen, catchphrase, så den är ju kanske, det är ju toppen på pyramiden, det har gått liksom åtskilligt mängd för att liksom definiera det, att det är hela poängen med det. Virus till exempel har ju haft, ni har ju haft ganska stark visuell linje, ni har en grafisk identitet som har varit ganska rolig att följa med, och jag tycker också att man ser nog att det där jobbet görs. Till exempel Lillan är ju lite i någon sorts sån här brytningsfas eller kanske har varit den bakom sig. Jag tror att där, du har ju en intern inblick i det. Jag skrev åt dig att vad jag upplevde utifrån är att jag ännu håller, bara som ett exempel måste jag bara säga som helt ren kritik att postern för Maria Braun ser väldigt old school ut bara när jag ser på den. Den ser ut som de gamla lillan pjäserna. Så jag skulle inte komma på tanken att säga att det där är någonting. Men det är en parentes. Och sen när man kommer till Vasateater så man måste komma ihåg, jag håller helt med, Vasateaters fantastiskt fina visuella uttryck som den har några år på nacken. Det har funnits stor passion med flera personer bakom det för att utveckla det. Man måste också komma ihåg att Vasateater spelar på en ganska ensam plattform där. Det är ganska lätt, det är alltid lättare att identifiera sig på en lite större skala i en miljö som till exempel Österbotten. Man blir lätt det där liksom stora uttrycket där. Det finns en svensk språk i
basen. Men man måste ändå locka sina besökare 150 kilometer både norr och söder ifrån.
Vilket... Och de har ju jobbat stenhårt med det just att göra det. Den här bubblan som ni pratar, jag tycker den är liksom, den är otroligt, otroligt intressant. Mina år efter att jag vad jag upplevde när jag kom till teaterhögskolan och jag upplevde att komma därifrån och sen börja jobba, jag upplevde den här bubblan otroligt starkt hela tiden. Och jag var på något sätt sådär, att varför är vi så... Liksom, den här paradoxen ännu en gång, att man i teater, man är så modig då det kommer till konsten och hela tiden försöker man ägga varandra upp till att vara modigare och modigare. Men vem gör de mest provokativa eller liksom tankeväckande pjäserna? Men varför är man så feg då sen när det kommer till att bryta sig utanför det där skalet och verkligen tala där vad det tar runt så att säga? För att det är det som alla, om vi går till näringslivet av och an, alla brand, och här är en sån där också en sån här kärning som jag stör mig på, för att man, jag vet inte om det är det där vänsterarvet i kulturen som gör att man är så allergisk för att tala om sån här till teatervärlden. Men de går jättenära varandra, de här två värdena. Vi har en massa brand där företagen försöker lista ut, istället för att satsa hundratals, tusentals miljoner liksom på reklamkampanjer som man gjorde förr, så gör man hela tiden så här så kallad lean marketing. Man testar smått hela tiden minimum produkter för att se vad funkar. Man får en ständig dialog med människor. Och jag talar inte om att bygga en ekokammare där man ska bara besvara folks önskemål, utan jag talar om den här dialogen kan öppnas så lätt nu för tiden. Där borde teatern vara i förgrunden för den dialogen, tycker jag.
Får jag bara då säga så här som jag lyssnar intresserat här. Jag är den enda som inte är professionell teaterverksam här i den här diskussionen här. Ni nämner knappt här nu någonting, alltså innehållet, det vill säga alltså vad pjäsen handlar om eller vad det är man tittar på. Alltså, så för mig som enkel människa som vill gå på teater, jag vill få se en bra föreställning med en bra historia som berör mig på något sätt. Alltså, det här, ni talar nu om kommunicera och bubblor på något sätt, att är det inte så enkelt att jag måste få veta att jag får det jag vill ha?
Jag tänkte bara kort, för att innan du ställde din fråga tänkte jag samma sak här, det som Marcus sa. Nämligen när du nämnde här i finska teatern, du var ute efter det när du skrev i din Facebook-inlägg om den här pjäsen skulle ha gått på Koteater i, så skulle den ha gått 50 gånger för fulla salonger. Då måste jag säga, finsk teater känns för mig ofta mycket, mycket mer angeläget. Alltså, för det speglar det finska samhället vi lever i också den här hösten, när man tittar på de finska föreställningarna. Den kommenterar ganska hårt det finska samhället, prekariatet, Sipiläs regering och så vidare. Om vi nu svänger till svensk Finland, var finns den kritiken i de finlandssvenska pjäserna? Var går man åt de finlandssvenska strukturerna som har många problem? För svensk Finland är en liten stat i staten. Men på något sätt så man gör ibland en sån här halvlustig revy där man lite gör sig rolig över de här taffliga fondmänniskor som styr det här samhället egentligen. Alltså jag bara menar, var finns de pjäser som gör att de här samhällskommenterande pjäserna?
Nu har jag helt jättemånga saker att säga. Det där, dels tycker jag att du har en fördom. Jag tittar då till exempel på min första höst på Lilla Teatern. Det är ju förstås tråkigt att titta bakåt. Men vi gjorde en samhällskritisk, ganska rolig, inte liksom om fondgubbar, revy. som hittade halvvägs fram. Där fick vi en dålig recension, vilket förstås var olyckligt, men där vi ändå kom en bit på vägen och fick kommentarer av till exempel det som gjorde mig allra gladast då var att jag hörde en gymnasieflicka som gick förbi mig efter föreställningen. Hon visste inte vem hon gick förbi, och hon sa åt sin kompis att om teater är sån här så borde vi ju gå varje vecka. Och det gjorde vi. Men vi nådde inte ut med det. Där är vi igen inne i den där bubblan, att vi får in folk över tröskeln. Efter det gjorde vi en satir som handlade om det finlandssvenska fondvärlden, vinterkriget Here We Go Again, som slog helt fel i vår publik, för att vi inte kom ut med den ordentligt.
Ja, men jag skulle direkt säga rubriken Vinterkriget Here We Go Again. Hur skulle jag veta att den här handlar om de finlandssvenska fonderna? Jag menar, vem vill, alltså...
Det där är en fråga om hur subtil man vill vara. Men sen en annan kommentar som jag tycker att också är relevant i den här i de här kommentarerna som nu har funnits på Svenska Yle, är att när vi har en ganska... Vi är ganska få, vi finlandssvenskar, och det är ganska många där som säger att de vill inte ha en politisk upplevelse. Att också det att vi går ut med att vi är satiriska eller politiska är kanske inte någonting för vår, så att säga, finlandssvenska breda stora publik. Jag vet inte, det här är bara, blev liksom lite en aha-upplevelse för mig, att folk blir avskräckta av sånt. Sen är frågan att ska man bry sig om det eller inte, men jag tycker ju att just nu är vi i en situation där det är intressant att lyssna på riktigt vad folk upplever. Men ännu om brände, för jag har inte fått svara ännu på frågan om vad Lilla Teaterns brände, så det där, jag tänker att med Lilla Teatern så är ett jättestort problem det att det är ett ganska starkt brand, har varit det. Alltså alla vet att det finns Lilla Teatern, men alla har ganska egna fantasier om vad det är. Det finns de som har varit med på Lilla Teatern på 60- och 70-talet som fortfarande går på teater och är aktiva men drömmer sig tillbaka till den tiden. Det finns de som har blivit besvikna på Lilla Teatern sen senare och som har en bild av att det bara görs trötta farser för liksom gråhåriga med dålig smak. Eller så, vilket inte heller, det stämmer inte. Och det här, vi gör föreställningar i en bred repertoar, många olika sorters föreställningar. Vi är en del av Stadsteatern, det är en del av Stadsteaterbrände, alltså helt som fenomen Stadsteater. Och det där, och det som jag tänker att vi vill är att, vad jag tycker att det är jätteviktigt är att varje gång en publik har varit på Lilla Teatern så ska den känna sig, gärna om vi lyckas, ska den känna sig upplyft. Den ska känna sig lite längre, lite gladare, lite lättare i
själen. Men Marina, du har ju fortfarande inte svarat på min fråga. Vad är ett brand?
Jag kan inte svara det. Jag kan svara om... Alltså, vi har inte ett tydligt brand. Det vet vi ju nu. Och det där. Men sen vill jag till det säga att... Jag inser ju att den tid vi lever i... Jag inser att det stora problemet är att vi måste nå ut... Vi måste nå ut från salongen, vidare ut, det är helt klart. Och det här är någonting vi delar med alla. Men samtidigt måste jag säga att jag lite upplever, alltså så där, som jag också skriver i min Facebook-tråd, att jag upplever att det här med att definiera för tajta målgrupper som kanske lite går hand i hand med ett brand, eller har jag missförstått, jag vet inte. Så det där, det känns liksom, jag tänker att ett sådant snävt målgruppstänkande är exkluderande, och jag tycker att teater i sig är inkluderande. Det är nyfikna människor som vill mötas, som vill utsätta sig, som vill komma, som vill ha roligt, som vill trivas. Som är brände.
Johanna Villander har länge velat säga något där också.
Jag skulle kommentera just det här med brändtänk. Jag kommer också från bakgrund inom näringslivet så här, och jag har gått lite försiktigt just med snack om bränd här på teaterfältet, och har märkt till min glädje att fältet är väldigt mottagligt för det här. Man kan ju på något sätt formulera om det till liksom en formulering och fokusering av identitet och sånt här, och då liksom klingar det på något sätt närmare och närmare hem. Men du frågade vad det innehåller repertoaren, och jag ser det ju som åtminstone för vår del så absolut i kärnan av det här brand är ju liksom innehållet, repertoaren, vad det är vi gör, vilka historier vi berättar, och det är absolut från det som vi har utgått, och i det tätt knutet är just det här med en relevans, att vara samhällsrelevant. Det innebär också ett ansvar för att vara lyhörd för vad som sker i vårt samhälle. Sen får vi där avgränsa förstås, vi kan inte vara relevant för alla, vi kan sträva efter det, men det går inte att vara för alla. Då försöker vi liksom fundera, vad våra målgrupper. Och där har vi mycket arbete att göra ännu. Och vi kan jobba på, jag skulle vilja säga att inte tumma på det där med innehåll och repertoar. Det är det vi gör och det måste komma inifrån en vilja. Och det finns inte, kan jag väl säga, ett behov av att hemskt mycket fråga att vad vill ni att vi gör? Men vi kan fråga hur vill ni att vi gör? Hur kan vi liksom öka på den här angelägen så att vi får er till salongerna? Här finns ett intressant budskap som kanske till och med för dig.
Men Mark Lindholm, nu vill jag säga att vi måste nå ut, sig Marina med en andra här. Alltså, är det så att det inte spelar, att det viktigaste är att nå ut? Eller handlar det inte om vad man når ut med?
Absolut, det är absolut viktigaste är att det är ju givetvis innehållet. Det är liksom det A och O, det allt annat, alltså överhuvudtaget i, det vet alla som någonsin har marknadsfört någonting, att har du inte, you can't polish a turd, har du inte liksom, har du inte grunden i skick så kan du inte, så finns det ingen, så spelar, du kan lura någon, men du kommer snabbt, det kommer snabbt att komma fram, så du måste ha produkten i skick, du måste ha, och på teatern precis lika så, berättelsen, allting runt den, hela budskapet, meningen med teatern måste vara i skick, och när det är i skick, men det är det jag tycker är så synd, för jag ser ju massor av grupper som har det där på något sätt, kärnan i skick, det är inte det som är problemet här, det gör sig massa folk kämpar, folk sliter. Jag tycker där satt du, först vill jag bara nämna helt snabbt om målgrupp, så det blir en sån här missuppfattning. Det är väldigt, väldigt ofta som det sker den här missuppfattningen med målgrupp. Man blir rädd för att definiera en målgrupp, för man tänker att väldigt ofta svarar folk, först när man talar till exempel med ett företag som ska börja specificera sitt brand, man frågar vem är er målgrupp? Nå, det är mer eller mindre allihopa som tycker om att äta. Och liksom, okej, så de ska... Och målgrupp är inte samma som potentiell kund eller besökare i det här fallet, absolut inte. Tvärtom, en målgrupp, ju mer specifik en målgrupp är, det är enda liksom poängen med målgruppstänk är egentligen att specificera sitt budskap i ord och bild och i alla de former som man ska ha ut det. Så att man talar med en väldigt specifik, så att säga, tone of voice. Man talar på ett visst sätt. Det hjälper en i allt annat, för annars blir det supersvårt att komma med reklamer och marknadsföring hela tiden. Men när man har det, man vet exakt vem man pratar åt, varför, så då kommer allt det där mycket lättare. Jag håller så med dig, alltså teatern måste vara inkluderande. Hela teaterns grund är väldigt kollektiv. Och det här jag kanske också ser igen, det där skär det ju sig. För det, om det en gång ska vara kollektiv, så liksom, så precis som du Stefan säger, att, så sitter du här och inte vet ens vad det är, vet du. Och liksom, det är ju där som på något sätt problemet börjar. Och det, så jag ser att problemet finns absolut inte i konstverket. Problemet är i att förstå att det går ganska snabbt för oss som jobbar inom det där att få en jättesubjektiv upplevelse av det vad vi har. Mm. Och det är mycket, mycket knepigare att förmedla den steg för steg. I det, precis det som man kallar till exempel att publikarbete. Publikarbete ska lära människan att få mer ut av, lära åskådarna att få mer ut av konstverket. Då tycker jag definitivt att allt det där med publikarbete, kommunikation, det ska börja ens före den första kollationeringen på en teater. Det ska liksom, den ska tala. Och människor inom teatern är jätteengagerade i debatter, diskussioner. Ut med det. Och där var det svider. Där var inte predikat i den där egna församlingen. Utan testa och fråga och föra den där dialogen. Mm.
Peter Lytke, teaterrecensent här, eller vad ska jag säga, kulturjournalist här på Svenska Yle. Spelar de fina svenska teatrarna rätt pjäser då för att locka?
Alltså jag håller ju med, som alla säger, att innehållet är förstås för teatrar. A och O, för att utan innehållet finns ju inte teatret. Jag undrar faktiskt, alltså när jag till exempel tittar på repertoaren i Helsingfors och bara läser bara titlar av de här pjäserna och sånt. Jag gjorde det just innan jag nu satt igång med min artikel och funderade på att jag som då är ju en teatermänniska ut till fingerspetsen, intresserade mig, vill jag gå på det? Finns det en hook någonstans? Och hooken kan ju vara själva författaren, det kan vara regissören, det kan vara titeln, vilket jag tycker är en otroligt viktig sån här krok. Och jag måste nog säga att jag var ganska så där besviken och tänkte att nej, är det här det som de finlandssvenska teaterna erbjuder mig i Helsingfors den här hösten? då är det nog någonting som inte stämmer, och jag kan inte lägga fingret på vad som inte stämmer. Mm. Det är ju inte heller jag som gör de här repertoarerna, men
det måste nog någon göra.
Ja, alltså någon måste göra det, men jag kände att det var långt från allt det där som på något sätt finns i min vardag i Helsingfors, som Helsingforsbo, så här klassiskt Helsingforsbo, frånskild, ett barn hemma, två barn som studerar i Helsingfors, vet du. Och när jag snackade med mina barn, jag snackade med mina barn om det här nu också på veckoslutet, i och med att jag var inne i det, och barnen sa samma sak, och de är ju tonåringar, 20-åringar. Ja, inte vet vi riktigt alltså varför vi ska kännas att vi ska gå på det här. Så förstås är det repertoaren A och det kan ju vara en tillfällighet att det just den här hösten har hopat sig och att det är lite olycklig, men å andra sidan så jag följer ju med teaterfältet hela tiden, så jag tycker nog att det är någonting som har släpat med ganska tidigt, och det visar också många kommentarer under vår artikel som var ibland mycket utförliga. De skildrar hur de har försökt och hur de till sist har gett upp, alltså att gå på teater, när det då aldrig finns något som de kände igen sig i. Och det är det viktiga. Inte hur bra eller dåligt det är. Jag kan gå på dåligt teater, men känner jag igen mig i det där, så då ger den mig ändå någonting. Mm.
Två saker. Sen ska vi inte heller glömma bort att förstås att gå på teater bygger också på en vana som inte kommer så där bara. Så att titta mot barnteater, vad det görs för barn, hur teater tas upp i skolorna eller betydligt tidigare i daghem och så vidare, tycker jag är väldigt viktigt att fostra en publik. I något skede så märker man när det skärs ner på kulturbesök i skolmiljön, och vi har en generation som inte förstår vad som poängen är med en teater överhuvudtaget. Så mera fin och välproducerad teater för barn efterlyses naturligtvis. Så var det någonting annat jag skulle säga. Det glömde jag bort.
Marina, men andra,
det är så mycket.
Det är så mycket. Marina, men andra, känner du
det? Jag skulle säga det, att Virus har en publikundersökning faktiskt på gång just nu, och det har rasslat in en massa svar bara på några dagar, och där har vi frågat bland annat, vi har inte en slutanalys ännu, den kan vi återkomma till senare, men när vi har frågat vad som är största motiveringen och motivet för att gå på teater, så 80%, över 80% har svarat repertoaren. Mm. Och det, medan marknadsföringen de facto slängde där någonstans strax under 10%. Och det var liksom absolut det primära faktoren till varför man valde att gå på teater.
Var den undersökningen gjord hos de som kommer till er?
Vi har nu riktat in oss till de som kommer, så det här gäller nu liksom en viruspublik, men det frågar också allmänt motivationsfaktorer för att gå på teater i största allmänhet. Men det kommer en del 2 år sedan som riktar sig till sådana som de facto
inte kommer. Tiden flyger iväg när 4-tal förra gäster här i slaget.
Ja, ni valde ämne.
Maria Menander, helt kort här på slutet. Alltså, den här kritiken som du hör Peter Lytke formulera här. Alltså, pjäser som folk inte känner igen sig, hur väl man än kommunicerar dem. Kan du kort säga, är det något ni har gjort er skyldiga till?
Uppenbarligen, eftersom det inte kommer, så är det väl så. Sen tänker jag att det finns... Jag har själv talat mycket om att det är viktigt att ha en igenkänningsfaktor. Sen kan det hända... Alltså det är faktiskt en extremt central del av vad vi sysslar med. Sen är det ju en filosofisk fråga, vem som har tolkningsföreträde och så här, och det hinner vi inte gå in på nu. Men jag tänker att det också finns, och nu är det förstås lite olyckligt här, att det är just Maria Brahms Äktenskap som vi just nu har på repertoaren och talar om. Men det är en föreställning som egentligen inte bygger på en igenkänningsfaktor, utan bygger på en konstnärlig sublim upplevelse där man får se visuellt vacker teater, får se fantastiska skådespelarprestationer, får gå som på en konstutställning där man bild tavla efter tavla målas det upp stunder som bildar en berättelse, och som är en fantastisk, alltså konstnärligt upplyftande upplevelse. Och det är kanske inte en igenkänningsfaktor, men det finns också annat än igenkänningsfaktor som är intressant.
Ingen ska säga att Marina men andra inte kan kan bra beskriva lockande teater här. Det tycker jag, kommunikationen verkar inte vara något problem. Här slutar Slaget efter 12, kulturdebatten för tiden tar slut. Tack Marco Lindholm, skådespelare och marknadsförings-vd, säger jag nu här. Peter Lytke, kulturreporter, Svenska Yle. Johanna Velander, administrativ ledare på Teater Virus. Och Marina Meinander, konstnärlig ledare på Lilla Teatern i Helsingfors. Jag heter Stefan Winiger, tack för att ni lyssnade. Vi hörs igen, hej då!